Värvet görs i samarbete med Acast.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Värvet sponsras av Telia och jag vill inte skryta men jag fick ett jättefint sms från min redovisningskonsult häromdagen. Fantastiskt jobbat med kvittorna förra året. Keep up the good work, skrev han. Det var första gången jag fick så fina ord. Det kändes oerhört Telia. Men att missa ett viktigt mejl för att det markeras som spam, det är förstås inte Telia. Eller strul när du till exempel vill ansluta till videomötet från fritidshuset eller knackigt wifi överlag, det är inte heller Telia. Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Och för oss företagare som vill att allt ska vara lite mer Telia, ja då är det inte så dumt att vända sig till just Telia. För ju fler tjänster ens företag lägger hos Telia, desto fler förmåner. Och att ha en enda leverantör att kontakta gällande IT-telefoni och uppkoppling, det är Telia. Och för att läsa mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör, ja då föreslår jag att du kvistar rätt in på telia.se/företag. telia.se/företag. Stort tack Telia. Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison, ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Det här är den förkortade versionen av Värvet. Vill du höra hela konkarongen, återvänd till Acast-appen till exempel. Hur som helst, trevlig lyssning. Vad står det om dig på Wikipedia?
Jag vet inte. Jag brukar inte läsa Wikipedia. Men det står väl att jag är artist, DJ, YouTuber. Att jag har varit med i Melodifestivalen. Det är väl det, tror jag. Mm. Sen vet jag inte.
Jag tror att det står en del om att om din musikkarriär också.
Ja, jo, just det gör det. Att jag har släppt musik också. Mm. Med olika artister. Och
att du var tidig.
Ja.
Det ska vi prata om. Om en stund ska dagens gäst svara på om han främst är YouTuber, artist eller kanske till och med influencer. Men hur som, tveklöst är Anis Don Demina störst i den förstnämnda kanalen med 521 000 prenumeranter i skrivande stund. Och han har ständigt växt sedan den första virala succén 2017. Det var kanske dock först som tävlande i Melodifestivalen förra året som han slog igenom i de breda lagren. Anis Dondemina är född 1993, uppvuxen i Jordbro söder om Stockholm, har jobbat som säljare och DJ, bland annat bosatt i Dubai, och livnär sig sedan några år tillbaka dels då som artist, dels genom YouTube. Och hur han, trots att han producerar gott och väl över en timme video i veckan, inte jobbar ihjäl sig. Känslorna kring att snart vara tillbaka i Mello som programledare och reglerna för gul bil. Det avhandlas i Värvet avsnitt 454 med Anis Dondemina. Hur ofta får du förklara vad du gör?
Inte så ofta längre. Det är mer att folk inte vet att jag gör väldigt mycket. Att folk bara säger, ah, men du är väl youtuber. Och då är det så, ah, men sen är jag artist också. Och jag skriver musik och jag kom femma i Melodifestivalen. Och sen är det vissa som bara, ah, men du har varit med i Melodifestivalen. Ja, ah, men jag driver också en av Sveriges största YouTube-kanaler. Och, och lite så.
Ja, för det var en fråga jag hade. Om du liksom känner dig som en youtuber som gör musik, eller som en musiker som gör YouTube, ja, eller som en influencer som gör allt möjligt.
Alltså jag känner mig typ inte som en influencer. Jag vet inte. Det känns som att, och det är inget fel att vara influencer, men det känns som att den termen är lite saturated, att det är så väldigt gjort. Sen så kommer jag ju från musiken, jag är uppvuxen i ett musikaliskt hem och så här, och har hållit på med musik sedan jag var barn. Så jag känner mig mer som en artist som råkar ha en jättestor YouTube-kanal.
Mm.
Men det där är också, det går ju så bra på YouTube, så att jag förstår ju att det är fler människor som känner igen mig därifrån. Men det är, för mig personligen är det viktigaste väl att jag vet vad jag gör och vad jag tycker, vem jag är liksom. Mm.
Det känns som att du jobbar otroligt mycket.
Men det gör jag nog. Alltid när jag har folk på besök som jag säger, som jag gör videos med, om det är typ så här, Johanna Nordström eller vem den är som också är så här, jobbar med underhållning, så får jag alltid fråga om så här, hur kan inte jag ha dött än? Typ. Jag vet inte, jag älskar mitt jobb. Då blir det inte så jävla jobbigt.
Mm.
Sen går det i perioder. Ibland så varvar jag ner och jobbar effektivare, att jag så... Typ i somras, då hade jag en anställd som hjälpte mig med redigering. Då var det så, då gick jag in, filmade jag behövde filma och sen drog jag. Och var inte lika involverad i redigering och så här. Och
men du måste ju ha ett ganska starkt kontrollbehov, tänker jag. Du låter inte någon annan lägga ut.
Nej. Det är ju alltid jag som trycker på ladda upp. Men jag har en kille som jobbar med mig som redigerar vissa grejer och lite så. Men jag gör fortfarande väldigt mycket av redigeringen själv fortfarande. För att jag tycker det är kul.
Ja, du verkar ju ganska flink på det.
Ja, man har ju blivit lite av en redigeringsninja efter 600-700 videos. Liksom.
Ja.
Man lär sig.
Ja, jag har försökt klippa film någon gång. Mina killar skulle ha en YouTube-kanal. Det stupade efter en halv. Jag tror jag fick ihop kanske 3 minuter, sen kroknade jag.
Det är svårare än vad man tror att göra 10-30 minuter intressant.
Mm.
Det är väldigt, jag gör ju mycket reaktionsvideos. Och ibland kan vissa människor bara, men hur svårt är det att ta någon annans verk, typ ett datingprogram, och sen reagera på det. Det låter ju väldigt enkelt. Det är ju bara att kolla och skratta. Men hade det varit så enkelt så hade ju alla gjort det, tror jag. Och jag lyckas göra det 2-4 gånger i veckan och få 100-500 000 visningar på det. Så det är liksom, jag tror att jag gör någonting speciellt i alla fall.
Ja, men det är ju uppenbart. Sen gör du ju också intervjuer. De är ju superlånga. Det är nästan Värvet.
Ja, det är mot en timme ofta. Det är kul, jag gillar intervjuer. Jag insåg när jag började göra intervjuer att det inte bara sätta sig och prata. Det är därför jag har väldigt mycket respekt för dig. För att intervjua någon är en konst. Det är ingenting, det låter samma sak där. Hur svårt är det att sätta sig och intervjua någon? Kan jag tänka mig att folk har tänkt om dig. Men att intervjua någon och få någon att släppa garden och liksom öppna upp sig och släppa in. Framförallt när någon som är offentlig och ofta reserverade. Det är betydligt mer... En konst än vad folk tror.
Mm.
Men jag tycker det är jävligt kul.
Ja, det är ju det. Och du har ju fallenhet även för det. Det är liksom, finns det någonting du inte kan göra?
Det finns nog massor jag inte kan göra. Jag kan nog inte springa ett maraton än. Jag vet inte. Jag tror väldigt mycket... Alltså jag jobbade som säljare när jag var, alltså från att jag var 15 till typ 24 innan jag slog igenom. Och när man jobbar med sälj, då handlar det väldigt mycket... Framförallt den så här gamla skolan... av telefonförsäljning som jag kommer ifrån, då är det väldigt mycket snack om inställning. Så här, vill du vara bäst, då är det bara att ställa in dig på att du ska vara bäst. Och jag har väl varit lite så med allt jag tar mig an i livet, att säga, ja, men jag ville vara DJ, och jag var en av Sveriges mest bokade klubb-DJs långt innan de visste vem jag var. Sen så ville jag göra den grejen i Dubai, och då flyttade jag till Dubai och så gjorde jag den grejen i Dubai. Och sen så ville jag bli YouTuber, då blev jag YouTuber och blev bra på det. Och sen så ville jag sjunga och rappa igen, och så kommer fem i Melodifestivalen. Så jag vet inte, jag tror att mycket handlar om att när jag ställer in mig på någonting, då finns det liksom, jag ser inga andra utvägar än att det ska gå bra. Och det finns det så gammalt så klyschigt ordspråk att så länge, om du har en plan B så tappar du fokus från plan A. För mig så finns det inte någonting annat. Sen är det så här, ibland så går det åt helvete. Och det får man bara, jag gillar det ibland när saker inte går hela vägen. För man lär sig alltid någonting.
Mm.
Men generellt så tror jag att så här, det är jävligt... Jag är jävligt målmedveten. Och framförallt när jag hittar någonting nytt som jag tycker är kul. Då blir jag manisk och bara så här, dyker verkligen in i det.
När har det gått åt helvete?
Oj. Nej men det händer väl hela tiden. Men så här... Jag har så här videoidéer som jag bara så här lagt jättemycket krut på i tid och så här, som har tagit betydligt mer tid än vad typ en reaktionsvideo gör, som sen har fått under 100 000 visningar när man har en 500 000 följare. Typ en sån grej kan vara så här. Det är ju sånt som tär på väldigt mycket människor som har mitt jobb, tror jag.
Mm.
För man, men jag har väl lärt mig också att så här, man kan inte uppfinna jublet varje gång. Men jag har alltid lärt mig någonting av. Så okej, men folk tyckte inte det här var kul. Vad gjorde jag fel? Vad kan jag göra bättre? Och så får man börja om och gå tillbaka till ritbordet. Liksom.
Alltså hur mycket content producerar du under en normal vecka?
Minst 3, ofta 4 YouTube-videos.
Mm.
Det är ofta så här, typ den här veckan kan vi ta som ett exempel. Då vet jag att så här, från, jag har en vlogg som jag gjorde klart, redigerade klart igår, som vi filmade förra veckan. Den åker ut på tisdag. Sen har vi ett segment som heter Löser problem, där vi folk skickar in sina bekymmer och så löser vi dem. Jag är ofta en rolig gäst. Men nu har vi en liten specialare där jag får besök av de som är programledare i Lyxfällan. Och så ska folk skicka in sina ekonomiska problem. Och det är lite kul för jag är historik. Jag har haft det själv för massa år sedan.
Det förvånar mig ganska lite.
Nej men det alla har ju haft ja. Det. Så då vet jag så okej, men då har jag en video till tisdag, en vlogg. Sen imorgon ska vi filma den grejen. Den åker upp på torsdag. Sen på fredag så är det en reaktionsvideo på Talang. För att det är Talang nu, så det går varje vecka. Och sen söndag spelar jag in en video med min polare Berra som åker ut på söndag.
Mm.
Så att jag har liksom veckan planerad. Nu gäller det bara att sätta ihop allting. Med att hinna filma, redigera, få in gäster. Och samtidigt utöver det hinna göra allt annat som jag gör. Med typ att jag ska programleda Melodifestivalen som tar väldigt mycket tid. Sen är jag del av en annan väldigt stor tv-grej som jag inte får berätta någonting om. Men som också tar upp väldigt mycket tid. Så att det är liksom... Det är väl så en vecka kan se ut. Och så ska man pussla ihop det här samtidigt som jag vill hinna träna och vara med min tjej och liksom alla andra grejer som man har utöver jobbet. Mm. Liksom.
Du, jag insåg att jag kanske förelämpade dig för en stund sedan. Jag sa att det inte förvånade mig att du hade haft ekonomiska problem. Jag har också verkligen haft det.
Ja,
men jag bara tänkte på, för det känns ju som, när man läser på om dig så ja. Ska det alltid berättas om vilka kläder du har på dig och hur mycket de kostar.
Det blev en del av mig, tror jag. Jag älskar kläder, jag tycker det är intressant. Jag tycker det är kul. Sen, jag tror inte det hade någonting att göra. Mitt intresse av kläder hade nog ingenting med mina skulder att göra. Det är väl någonting som har kommit på senare. Men ja, det har ju blivit lite en del av min grej. Sen tror jag aldrig det har varit min mening att det har varit så här: hej, kolla vad dyra kläder jag har. För så dyra är de inte. Men, eller så här, jag får ju mycket gratis och jag får mycket rabatter och så här. Men jag tycker det är ballt när man kan ha ett par skor som ingen annan kan få tag i. Typ. Mm. Jag tycker det är fett.
Ja, till Nöjesguiden sa du att man var tvungen att sälja en njure för att få tag på dina...
Ja, vissa av dem är lite så. Ja. Vissa av dem är lite så, sälj dina inälver.
Ja, jag fattar.
Ja, det är, vissa människor finner frimärken intressanta och andra skor.
Mm. Jag har mer och mer på sistone av olika skäl så här reflekterat över... hålet i bröstet, om du förstår den bilden, liksom den känslan av att det är så här, fan, någonting som skaver, någonting som saknas. Och sen så, och jag har väldigt många gånger i mitt liv tänkt så här, ja men okej, fan, det kanske är den där Rolexen, det kanske är den som gör, eller det kanske är den där liksom, om jag får byta bil eller om jag får resa dit som liksom, det kanske är det som ska täppa till det där jävla hålet i bröstet.
Jag tror mitt det där hålet kommer aldrig täppas igen. Jag tror att det är någonting, jag tror att det handlar om det här med att jag aldrig nöjer mig.
Mm.
Jag kan liksom, jag kommer ihåg när jag hade 100 000 följare på YouTube. Och det var jätteballt att ha 100 000 när jag hade 98 000 och bara fan, snart är det 100. Då är jag där. Och sen fick jag 100 000 och det var skitballt i 15 sekunder.
Mm.
Sen var det så här, allt under 200 är bajs. Så kom man till 200 och bara så här, shit, nu fan, nu är jag stor på riktigt. Så bara, nej, du är sämst. 300, så bara fan, det här är ballt. Och så bara nej, så var en 500 000 och bara så här, ja, fast jag vet inte. Så jag tror att den här, och det är så här, ah, men okay, du är en av de största på YouTube nu, men hur mycket TV gör du? Hur folklig är du? Hur, så här, den här ständiga liksom hungern av att uppnå saker hela tiden. Och jag tror att så här, jag kommer ju aldrig vara nöjd. Jag kommer så här, när jag är 50 och har åstadkommit massor, så kommer jag ändå bara så här, ja, ah, fast jag kunde gjort det bättre. Eller jag vet inte.
Ja, och jag tänker också så här att jag tror ju inte att jag hade suttit här ifall inte det där hålet hade funnits.
Nej, liksom. Men så är det. Och det är samma är det för mig. Att så här, hade jag nöjt mig, då hade jag ju stannat i utvecklingen och varit bekväm med det. Mm. Nu är jag ju så, det är att utvecklas är ju som heroin för mig. Jag är besatt av det. Och framförallt när, typ när man hittar nya koncept eller så här, sätter sig in i någonting som kliver ur sin comfort zone. Jag är ju så pundare för att kliva ur min comfort zone och göra det till min comfort zone. Förstår du vad jag menar? Typ sen när jag var med, typ när jag var med Melodifestivalen förra året, jag kom in lite som en underdog. Jag är ju väldigt så oslager om man tittar på mig, även fast jag älskar slager och uppväxt med det. Och var så här, det var ju så jävla bra artister som var med så här Felix Sandman, Mohombi, och jag presterade bättre än jättemycket, eller typ alla de som jag var så här, trodde skulle vinna. Och folk, så typ så här, när de här odds-sidor lägger upp hur de tror det ska gå, då hade jag sämst odds av alla. Med facit i hand borde önska att jag la alla mina pengar på mig. Mm. För att så här, och jag själv var så här, ja, men jag kommer väl åka ut i deltävlingen och sen är det klart. Men jag bara tog det och lärde mig det, tror jag. Och så här, nu jävlar ska jag göra det här bra. Mm. Och jag älskar den känslan. Det är så här, skulle jag vara med i Melodifestivalen idag igen, då känner jag mig som en slagerdrottning. Jag vet allt, jag vet exakt hur man gör det. Och så här, jag tycker det är fett på något sätt. Och bredda sina grenar, typ.
Rimligt. Hur började... Jag råkar ju ha gjort lite research och vet att din mamma är musikhistoriker. Men hur började musiken för dig?
Hemma. Jag var teaterapa sen så länge jag kan minnas. I alla så här klipp och sånt som från när vi var små, så är det alltid jag som står och dansar och sjunger på julafton. Och sen var jag det yngsta barnet, mammas pojke. Min bror var iväg och spelade fotboll. Jag spelade piano. Det var väl lite så. Och sen så är det så, vi fick lyssna på jättemycket klassisk musik som liten. Och sen så började jag rappa när jag var typ så här 11-12. På fritidsgården i Jordbro, där jag uppvuxen. Där Panetos hade en studio som vi fick använda. Och på den vägen är det väl, tror jag. Det har alltid varit där. Jag har alltid vetat att jag ska vara artist. Jag har aldrig haft något annat. Det har liksom alltid varit en... Sen när den grejen från rappare gått över till DJ och sen tillbaka. Och sen till båda och lite så. Men jag har alltid vetat att det är det jag ska syssla med.
Mamma vitryss.
Ja.
Pappa iraker.
Ja.
Hur träffades de? Alltså?
Min pappa flydde från Irak. Och åkte till Ryssland och typ pluggade till civilingenjör, tror jag. Och träffade min mamma. Och sen så åkte de på bröllopsresa till Sundsvall. Och så stannade de där.
Okay.
Och det är jag jävligt tacksam för idag.
Och jag hör dig ibland prata om din mamma, men vem är din pappa?
Min pappa gick bort 2014. Okay. Han var en jävla karaktär. Alltså. Jag tror jag har fått jättemycket från honom. Jag har samma krulliga hår som han. Han jobbade som bilmekaniker. Och han... jag tror han jobbade mycket så. Han hade nog inte riktigt en fast anställning så, utan han driftade lite på egen hand. Men han jobbade varje dag. Han jobbade 7 dagar i veckan. Och han var fett snål. Och jag förstod aldrig varför han var det när jag var liten. Pappa, kan jag få 10 kronor? Vi kan ju få en utskällning. Men med facit i hand och så här när jag är vuxen, så vet jag att det handlade om att han tog ju liksom med oss utomlands 5 pers 3 veckor varje år. Och han var alltid så lösningsorienterad. Han var alltid så att hitta de bästa och billigaste sätten för oss. Han kände alltid någon någonstans som han kunde hyra en lägenhet av. Eller det, så här. Jag har fått jättemycket av det från honom. Att jag är liksom så här. Jag är också så, sett mig vart som helst i världen, och jag tror jag fixar det. Och jag känner alltid någon någonstans. Jag har liksom varit i allt från så här, London till Spanien till Dubai till Sri Lanka. Och känt någon liksom. Mm. Så jag tror jag fått jättemycket av det från honom. Men han var jävligt rolig, min farsa också. Det var kul, jag kommer aldrig glömma det. Han jobbade med bilar och så pratade han i telefon. Och så skulle han säga ett så här registreringsnummer. Och vi garvade alltid åt hans svenska, för det var inte så jävla bra. Och så skulle han säga, han sa alltid F som Fredrik, H som håll käften, och så O som Ulf. Det tyckte alltid vi var skitroligt. Så att han var en jävla karaktär. Det är jättetråkigt att han inte har fått se något av det här. Jag hade betalat, jag hade tömt alla konton jag har för att få se hans min när de sitter hemma och kollar på mig i finalen Melodifestivalen.
Ja, det är klart.
Och om han hade fattat typ.
Varför gick han bort så tidigt?
Cancer.
Ja, ah, okej.
Okay. Tyvärr.
Och vem är din mamma?
Mamma, hon heter Marina. Hon är den snällaste människan i världen. Hon är den starkaste människan i världen. Hon är den ballaste människan i världen. Och hon är så jävla glad för mig. För att jag liksom tidigare varit skuldsatt och var en säljare och jag får hoppa av skolan. Och så här. Jag kan tänka mig att ur en förälders perspektiv tänker man vad är det för stolpskott. Men nu med allt från framgång till så här, dessutom jag gjorde Allsång på Skansen, hon var så jävla glad. Och att jag skulle sjunga Lasse Berghagen en kväll i juni, en månad innan, det var det enda hon pratade om. Eller typ så här, jag vet att hon är superlycklig över min viktresa. För att jag alltid varit lite överviktig och hon har alltid liksom tyckt att jag ska göra något åt det. Men så nu när jag gör det så vet jag att hon blir väldigt glad.
Hon vill väl att du ska vara med länge?
Ja, hon mår bra och så. Så att hon är värd, hon är superstöttande och så. Mm. Ja, hon är grym.
Är du tajt med dina syskon?
Ja.
Okej.
Okay. En bror och en syster som jag har väldigt bra relation med. Jag bodde med min bror i 6 år. Han var med i Dubai också. Han kom efter typ ett halvår att jag hade varit där. Så anslöt han sig.
Okay.
Så det var, då bodde vi ihop där också. Och så här. Och vi bodde ihop när jag flyttade hemifrån väldigt tidigt. Bodde vi ihop i Farsta i 6 år. Och hade, jobbade ihop. Och vi var bästa polare med eller mindre. Men jag och min syster hade inte lika bra relation tills min farsa gick bort. Det typ förde oss samman lite.
Okay.
Men jag är väldigt nära min familj och det är jättekul att dela allting med dem. Mm.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv men hemma hos oss är vi lite perioder liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime och sen är det massa aktiviteter på kvällarna så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår. Halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack Allente! Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörk mint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. mor.se/lundgrens. Tack Lundgrens! Om du spelar piano hemma, tog du lektioner och grejer?
Nej, min mamma lärde mig väl lite lätt. Och sen så fick jag en gitarr någonstans på vägen, så lärde jag mig det. Alltså allt jag kan har jag lärt mig på YouTube. Allt, jag tror inte jag förutom typ spela piano som min mamma lärde mig. Men allt annat från att redigera videos till att producera musik till liksom hur Logic funkar, till hur man spelar ackord på gitarr, till allt. Redigera videos, After Effects, Premiere, allt det här har jag lärt mig. Hur en kamera funkar, vad shutter speed är, vad ISO är. Alla de här sakerna som jag använder mig av varje dag, det lärde jag mig inte i skolbänken, kan jag säga.
Nej.
Utan YouTube tutorials, du kan fan lära dig allt.
Hur var skolan för dig?
Bra, jag alltså så här, var väl alltid lite så teaterapa och skulle... Jag skulle alltid väsnas, men inte på att jag var stökig, utan jag var bara rolig typ. Och sen så hade jag bra betyg, för att mycket för min muntliga sida. Jag är bra på att snacka liksom, det var därför jag var bra säljare också. Och jag hoppade av gymnasiet efter halva tvåan, så jag hade gått halvvägs. Mm. Men,
vad tyckte mamma och pappa om det?
Alltså de tyckte inte det var jättebra, men... Jag hade redan flyttat hemifrån vid det laget. Så att de var väl inte, de hade väl inte, tyvärr inte så mycket att säga till om. Som de kanske borde haft. Men, och så här med facit i hand, så är jag väldigt glad att jag valde det. För att jag hoppade inte av skolan för att jag var skoltrött. Jag hade bra betyg. Jag hade MVG i alla medieämnen. Jag gick media på gymnasiet. Jag hade MVG i alla medieämnen. Jag hade VG både svenska och engelska. Så här, bra betyg. Jag hade kunnat plugga upp det på ett halvår. Det som saknas som jag hade behövt. Men jag hade en plan. Och så här, jag vill att om det är någon som lyssnar på det här, hoppa inte av skolan. För att det är inte många som har lika mycket tur som jag har. Men det var inte att jag var så här, åh, nu är jag så trött och nu vill jag inte plugga mer. Utan det var så här, fan, jag har tid att vara här. Jag får inte ut något av det här. Jag ska tjäna pengar som säljare. Så jag har varit delägare för det företaget jag jobbade för då. Jag var då 17-18 liksom. Och till och med min studievägledare. Jag gick ju till, man har ju en sån som man kan gå till och få tips och råd liksom, om man vill ha. Om man är lite vilse eller så. Så jag gick till henne och bara sa, ja, men jag jobbar här och här. Det här är det här vad de erbjuder om jag hoppar av skolan. Vad tycker du? Och då sa hon till och med till mig, så hon bara så off the record. Jag får inte säga det här till dig egentligen. Men känner du att du har koll på läget? Och att du vet, för du har bra betyg. Du är inte en idiot. Och känner att du så här, vill du ta tag i det här igen, så kan du göra det. Känns som att du verkar som målmedveten, du vet vad du vill. Det känns ändå som att du inte är här 100% för att du tänker mycket på jobbet. Så känner du att du vet vad du håller på med, så kör.
Mm.
Och när hon sa det också, då var det så, ja, men om en vuxen människa till och med fattar. Som är faktiskt det, lyssna på det open-minded. Gick jag till någon annan, då var det så, jag ska på skolan, då var du en idiot. Vilket jag köper, för det är man i 99,9,9% av fallen. Jag hade bara en jävla massa tur på vägen. För att jag trodde ju inte jag skulle bli YouTuber när jag hoppade av skolan. Utan jag skulle ju vara säljare och driva bolag. Men det var ett bra val, för att det ledde mig hit, så jag ångrar ju ingenting.
Men vem är så driven som säljare som 16-17-åring liksom?
Men det finns, det, jag tror att det är fler, jag vet inte, det var så här, jag har alltid varit driven. Det var typ så här, när jag var 14-15 så låste jag upp så här iPhones. Alltså operatörslåsta telefoner. Jag låste upp dem.
Okay.
Och kände,
du lärt dig på YouTube?
Ja, tutorials. Och så för att alla ville ha Comviq i sina iPhones. Men det fanns inte med den operatören. Och då var det så. Ja, men jag gör det för 300 spänn.
Varför var du en bra säljare?
För att... Jag fick, det är en bra fråga. Jag kommer ihåg min första dag. Eller så här, jag kommer ihåg hela den grejen. Det här gick i ettan i gymnasiet. Då var jag med då 15-16. Och så ville jag söka jobb. Och jag gick och lämnade CV:n på varenda café som fanns, som sträcker sig från Drottninggatan till Slussen. Gick hela den här, hela Västerlånggatan och bara sa, men jag kan ryska och arabiska och svenska och engelska. Jag är perfekt att jobba på ett ställe där det kommer mycket turister, tänkte jag. Men det var ingen som ville anställa, jag fick inte respons. Jag lämnade 40 CV:n, det var ingen som hörde av sig. Och så kom de till min skola med en sån här monter. Ja, men vi söker säljare på deltid. Då gick jag fram och så bara okej. Alltså jag sa inte ens hej. Utan jag tog det här pappret som han, den här killen, stod med. Som var han som jobbade med rekryteringen. Och så tog jag hans penna. Och så sudde jag ut det namnet som stod högst upp och skrev mig själv. Mm. Och jag bara, jag ska få jobb. För jag var så lack efter att ha lämnat CV över hela stan. Och det tycker ju de om. Det är väldigt så... De bara, oj, här är lite karaktär. Så kom jag in där på arbetsintervju, sån gruppintervju. Och jag hade en sån här mössa, som så pälsmössa. Och jag hade typ den, jag var ju bränd på den här tiden. Men jag satt i alla fall där med den på i den här intervjun. Och jag kommer ihåg, han som jag jobbade för i flera år. Han sa det, han bara, vi kommer ihåg när du satt där med din björnfitta på huvudet. Och bara, vad är det för jävla idiot? Men jag var ju helt såhär, jag hade liksom aldrig haft ett jobb. Jag hade spelat pingis i fritidsgården hela min uppväxt och bara så här, det här var något nytt och jag kunde få betalt för det. Så jag snodde med mig ett så här säljmanus, man fick inte göra det men jag gjorde det ändå. Och lite diskret, snodde jag ett manus med mig hem. Och så från att jag lämnade det där kontoret så nötte jag det här manuset till dagen efter, jag skulle ha min första arbetsdag. Så när jag kom dit och så här, de bara så här skulle ha genomgång och skit, jag bara nej, jag vill köra nu. Jag kan det här. Och de bara så här, okej, varsågod. Och så sålde jag fyra avtal mitt första dag. Och så kom jag ihåg att när jag stod på T-centralen, jag bodde fortfarande hemma. Jag stod på T-centralen och skulle ta pendeln hem. Klockan var liksom, jag jobbade 17-21. Så skulle jag ta pendeltåget hem vid 9:30. Och så räknade jag på så här, okej, men om jag säljer si och så här och si och så här och kanske sämre någon dag och mer någon dag, så kommer jag tjäna 8000 spänn. Jag kommer aldrig glömma, och så, då tyckte jag att det är så jävla mycket pengar. Jag ska köpa varenda allt på webbhallen. För det var så prylnörd redan då. Så jag kommer ihåg min första lön, det var så här 4000 någonting. Jag tror 4426 kronor eller sånt. Då, 4453 kronor. Då var min första lön. Jag bara, jag är rik. Och så var det. Och så den siffran ökade ju liksom ganska snabbt. För att jag sålde lika mycket som de som gjorde på heltid. Fast jag gick jobbet. Jag gick halvdagar på gymnasiet. Så att jag kunde ju vara på jobbet. Så istället för att jobba 9 till 5 så jobbade jag så här 13 till 21. Och jag hade inget problem att vara där. För att mitt andra alternativ var att spela pingis på fritidsgården. Och då ville jag hellre tjäna pengar. Och jag var bra på någonting. Och jag utvecklades varje dag. Och så efter ett tag så var det så här, jag var så jävla kaxig. Så jag var ju så, kom in och nästan pissa på folk som jobbade heltid. Jag var ju så 17-årig och hungrig, svartskalle, kom från gymnasiet. Så satt det vuxna människor där som hade varit där sedan morgonen och inte sålt så mycket. Och sen när klockan var 16 så hade jag sålt mer än alla andra. Och det här, min chef älskade ju det här. Och så här, för det är väldigt säljigt. Och han så här hetsade mig också jättemycket. Och så var det någon dag, de hade haft AV, de som jobbade heltid. Så alla var jättebakis, de hade inte sålt någonting när jag kom in. Det var någon som hade sålt något avtal. Nej, de hade sålt 2 avtal på hela gruppen.
Vad är det ni säljer?
Då sålde vi PPM-förvaltning.
Okay.
Så här, Svensk Fondservice heter det. De hade sålt 2 avtal på hela gruppen. Jag kom in, jag bara, alla ni är fucking sämst. Tog på mig headset, tog ett samtal, sålde 3 avtal på ett samma samtal. Och så fanns det en liten trappa upp. Så gick jag upp och så bara... Och det här, har jag åtagit att jag är typ 16 bast här. Och det här är folk som är 30 som har barn och skit. Så gick jag upp och så fanns en liten så här trappa upp som man var över alla andra. Och jag var så jävla oskön. Jag var så, ställde mig högst upp där och bara, alla ni är fucking sämt. Och jag kommer ihåg, det var mycket tack vare min chef, för han så här, tyckte det var så jävla roligt. Och så här, det fanns ju en poäng, eller jag hade inte fel, för att mina siffror talade för sig. Men jag vet inte, jag blev bara så här, jag hittade någonting som jag bara, shit va, jag sopa banan med alla på det här.
Men det måste ju vara någonting med din personlighet då.
Nej, men jag har ju alltid varit bra på att prata. Och sen är det så här mycket typ så här, jag kan säga dialekter, så jag kunde så här prata dalmål för att anpassa mig. Jag bara lärde mig det väldigt fort. Och jag tror att mycket för att man är rappare och så här, är det väldigt rapp i käften och liksom väldigt snabb och svar på tal och bra kommentarer. Så jag vet inte. Jag tror att det är mycket som har liksom med min muntliga kunskap liksom, eller min talang, muntliga talang kanske det.
Jag var ju fruktansvärt dålig säljare som barn, när det var jultidningar, eller jag sålde DN på söndagmånaderna, då blev ju folk vansinniga för att det var någon jävel som kom och ringde på 8 på morgonen, ja. Liksom. Men, och jag har alltid sett mig som en jättedålig säljare tills jag liksom skapade det här. Nu, det här kan jag sälja till folk. Alltså om jag får gå på säljmöte med iCast, då, det kommer bli bra.
Ja.
Men det är först nu när jag liksom på något sätt tror på och känner produkten som det faktiskt funkar. Ja. Men du måste ju ha älskat PPM.
Ja, jag tyckte det var, och jag var ju 16, man tar in allt som en svamp. Och det var ju såhär, de här sa till mig, de bara, men vi är skitbra, vi gör det här. De sålde ju det till mig som vi sålde det till kunderna. Och jag köpte det mer lika mycket som kunderna gjorde. Och sen var det bara tuta och köra. Men det var just det också att såhär, jag fick lite av ett syfte på något sätt. Det var liksom inte, jag var inte längre bara, jag gick i skolan och så gick jag med mina kompisar och så gick jag hem. Utan jag gick i skolan tills jag inte behövde vara där längre, sen tjänade jag pengar. Och det var fett, det var liksom ingen annan gjorde det. Och jag var så, jag vet inte, oavsett vad man gör, om det är ett jobb, en jobbrelaterad grej eller om du är skitbra på fotboll. Om du är bäst i ditt lag, du kommer ju vara aspepp när det är fotbollsträning. För det är kul att briljera liksom. Och det var lite samma sak här. Och jag tror aldrig jag hade varit lika framgångsrik om det inte vore mina 10 år av försäljning. För att, alltså att göra YouTube-videos tror jag, eller generellt att vara offentlig, att sitta här och lite mer eller mindre sälja in mig själv. Det är alltid sälj. Alltid fucking sälj. Och jag tror att det är lite så, jag vet inte, jag tror absolut att mycket av min framgång kommer därifrån också.
Och, men då tänker jag mig också att vara en duktig säljare har på något sätt med självförtroende att göra.
Ja, absolut. Självförtroende och ja, inställning. Mm. Inställning är allt. Så är det bara.
På vilket sätt har du nytta av det här idag då?
Nej, men jag tror mycket arbetsmoralen. Det var liksom, jag lärde mig att jobba hårt väldigt tidigt. Och min pappa jobbade väldigt hårt och jag fick mycket av det från honom tror jag också. Men arbetsmoralen och sen det här med att fan, nu ska jag bli bäst. Inte så här, och jag är väldigt så här, inte nöd, jag tycker, för jag är väldigt så här, mycket människor tror väl att jag är hybris kan jag tänka mig. Vilket jag kanske förstår. Men jag vet med mig själv att jag inte har det för att jag tycker att jag är bäst och vill vara bäst på det jag gör. Men inte bättre än någon annan. Jag tävlar aldrig mot andra YouTubers. Jag jämför aldrig. Det är klart att man har koll på hur andra presterar för att det är intressant. Men generellt, det är inte som att jag tittar på mina siffror och sen jämför med någon annan och blir ledsen när jag inte presterar eller glad när jag presterar bättre än någon annan. Det finns liksom folk som jag på ett personligt plan ogillar. Men när de gör bra ifrån sig så kan jag bli glad. Jag kan respektera prestationen även om jag inte respekterar personen. Eller åt andra hållet, det var här nyligen någon på YouTube som jag inte tycker jättemycket om privat. Men som skete det blå skåpet. Och även om den personen kanske är så här, jag inte är världens största fan av honom. Och det han gjorde var ganska idiotiskt. Så tyckte jag typ, jag vet inte, jag tyckte ändå det var jobbigt på något sätt. Sen är det så, skit ska skit ha. Och jag vet inte, jag tycker bara, jag blir väldigt glad när det går bra för andra. Även fast det kan vara någon som jag inte tycker om. Jag kan ändå tycka någon som jag inte tycker om gör något ballt typ. Och det är lite så här för på YouTube framförallt. Det är så här, om någon presterar på YouTube och får mycket tittare, då drar det mer tittare till plattformen, vilket betyder mer potentiella tittare till mig liksom. Mm. Och samma sak, om någon gör något dåligt på YouTube, då innebär det färre tittare för alla. Och då tror jag det påverkar mig också. Men jag jämför mig inte.
Men att någon recenserar 14-åringar på TikTok, är det bra eller dåligt för branschen?
Det är ju katastrof.
Okay.
Mm. Det är inte bra alls.
Nej.
Absolut inte.
Nej, det är bara dåligt.
Det är bara dåligt. Det kissar ner hela namnet YouTuber typ. Det blir inte en bra grej för alla andra som är på YouTube.
Nej, jag fattar.
Och jag vet inte, jag tyckte bara det. Jag är väldigt känslig tror jag. Och oavsett vem det är, skit i han. Det kan vara vem fan som helst. Jag kan tycka det är jobbigt när det är jobbigt för någon annan. Jag vet inte, jag är väl bara så här. Sen är det så här, jag rätt ska vara rätt och skit ska skit ha. Men jag kan tycka det är jobbigt när internet blir så toxic.
Mm.
När det blir så mycket jag gör YouTube. Det finns en anledning till att jag inte har gjort någon video om det eller något annat så här som är drama, något annat som är kontroversiellt, för att för mig handlar det att göra YouTube om att ha kul eller få folk att känna någonting eller inspireras till någonting eller skratta. Det är väl det som är i första hand. Jag älskar att få folk att dö av skratt. För att jag vet att folk kan lite försvinna från någonting som kanske är jobbigt. Om de kollar på någonting och skrattar. Jag tror att det här med ett skratt förlänger livet. Det är mer än bara ett så här klyschigt ordspråk. Och när sånt händer så är det så här. Internet blir mörkt. Jag vill inte vara en del av det.
Nej.
Jag vill inte vara där. Jag blir omotiverad liksom.
Men nu har ju jag lite dålig koll, men var du lite mer toxic tidigare?
Ja,
alltså, det var så du byggde på något sätt.
Mm. Och det är så här, jag kan kolla tillbaka på min på min liksom YouTube-karriär och skämmas många gånger. Och det här har jag pratat om förut också, att så här, jag höll på mycket med sån, alltså så här, drama-content. Man höll på att bråka med andra YouTubers och man kastade paj på varann och gjorde hönor av en fjäder. Men när jag slutade med det och bara så här, fan håller jag på med? Jag är så jävla mycket bättre än det här. Och när jag slutade med det och bara så här, det var väl 2-3 år sedan måste det varit, där jag bara så här, nej, nu kommer jag ska aldrig mer beblanda mig i så här YouTube-draman, för att det är så jävla billiga visningar, utan jag ska bara fokusera på det jag själv tycker är kul och fett. Och det var då min karriär tog fart på riktigt. Så om det är någon som kollar på det, lyssnar på det här, som känner att så här, ja, men jag ska bli stor på YouTube genom att prata illa om andra människor, det är inte så jävla långsiktigt, gör det inte.
Berätta om Melodifestivalen, programledarskapet.
Och det är väldigt annorlunda gentemot, för att innan så är det så här, jag kan ju Mello, som jag sa innan. Det är så här, jag har gjort det 3 gånger, jag kom 5 en av gångerna, jag har gjort det som både gästartist, jag har gjort det som möbel i Samir och Viktors nummer med en saxofon, jag har gjort det som och huvudartist själv. Det är inte nytt för mig längre att vara i det sammanhanget. Det är inte nytt när man går runt på arenan och bara vad är hit och dit och allt är kaos i huvudet och man fattar ingenting. Nu vet jag allting. Men det är också en jävla skillnad att underhålla i 3 minuter och underhålla ett helt program och leda svenska folket, för det är ju också det mest tittade programmet vi har, och underhålla dem i 1,5 timme. Det är en jävla, det är ett jävla hästjobb. Sen är det också så här viktigt att så här inte, alltså man måste komma ihåg att programmet handlar inte om mig, utan det är en musiktävling. Jag är en pjäs, men jag måste samtidigt ta fram den absolut bästa versionen av mig själv för det. Men redan, vi är ju på gnuggat med det här sedan november-december och övat och repat, och det är kul, det är svårt, det är en utmaning, och liksom det är en annan slags utmaning än att göra Mello som artist. Men helvete vad kul det är, helvete vad roligt det är. Och att göra det med Oscar Sia, som jag har lärt känna i samband med det här, som är superproffsig också. Han är väldigt duktig programledare. Han har väldigt mycket erfarenhet av liksom radio och så här. Och det är så jävla roligt. Är det.
Du, nu kommer det. Succémomentet. Frågor du inte fått förut.
Ja.
Hur ofta måste man tvätta jeans?
Jag äger inte ett enda par jeans.
Okej.
Okay. Så jag kan inte svara på det.
Nej. Är det roligt att säga prosit om någon pruttar?
ja, kanske.
Ja. Det verkar så.
Ja, det var det kul när du sa det.
Konceptuellt sett, ja. Ja.
Ska jag ta med härifrån.
Vad har du för kalorital på röda ringen på din smartwatch?
Kalorital på den röda ringen på min... Kan jag kolla det?
Ja, det kan du.
Hur är det? Om jag går in på de här ringarna.
Ja.
Jag vet inte, den står på klockan 1.
Okej. Okay. Typ. Men så. Om du scrollar ner lite och så kollar du på rörelse där.
Om jag går in så. Ska jag gå in på ringarna då?
Ja, precis.
Och vad har rörelse? Är det här idag?
Ja.
157 av 1200.
1200?
Ja.
Det är jättehögt.
Okay. Jag brukar sätta den varje dag.
Ja, starkt.
Jag går mycket. Jag tror jag snittar 15 000 steg om dagen.
Bra. Vilka är reglerna för gul bil?
Slå först.
Okej, okay. Och säga sen.
Ja, exakt. Slå först, säg sen. Okay. Nej, samtidigt.
Ja.
Men det handlar om att vara först på bollen, så du själv inte får slag.
Ja. Får man, alltså kan man, om man går förbi samma gula bil på en promenad 2 gånger?
Nej, en gång.
Ja.
En gång, sen är den har vi slagit på det.
Ja, ja, okej.
Okay. Det är bara att komma ihåg regplåt.
Och,
shit, gul bil, det var inte igår alltså.
Nej, jag ville bara kolla. Men nästa dag, samma bil?
Nej.
En
gång slagen, då är det över.
Ja.
Den har gjort sitt.
Okej, okay. Vi får revidera.
Men du kanske kan slå någon annan?
Ja, det kanske jag kan. Ja.
Som du, så här, så att om du ser en bil med mig idag, då kan du slå mig. Sen om du ser din kollega här ute med samma bil en annan dag, då kan du bara så här taktiskt planera ut.
Det är clean
slate. Att du vet att där står en gul bil. Varje gäst jag har ska jag gå förbi med där.
Ja, perfekt. Har du lättare att bli snurrig nu än du hade när du var yngre?
Nej, tvärtom. Jag tror jag blev snurrigare när jag var yngre.
Ja. Ja, det, och där var det över succémomentet, frågan inte fått förut.
Vilken succé? Jag har inte fått de här frågorna förut.
Nej, du ser.
Vilken grej.
Har du haft det bra?
Jag har haft det bra. Vilken intressant start på dagen. Men jag har hört att jag gillar att prata om mig själv, så att det kanske är därför.
Ja. Stort tack för att du kom.
Mitt nöje. Tack för att jag fick vara med.
Ja, blir du nyfiken på Anis och vill se mer, varför då inte kolla in poddappen du just lyssnar genom förmodligen. Där det finns mer info om hur man till exempel ser uppvärvning med nämnda gäst. Nästa vecka blir det också en musikalisk dito, eller? Vad tycker du om din röst?
Den är jag ett helt bekväm med. Jag tycker att jag har en ganska jag hade önskat att jag hade haft ett tydligare uttryck.
Ett ID, som de säger i branschen.
Ett ID, ja, därför har jag hört tidigare, men it. Ett it. It-rösten. Jag lyssnade på Etta James på vägen hit. Och Etta James har ett ID. Mm. Tom Waits har det, eller Marvin Gaye har det.
Fast det finns ingen som låter som du.
Nej, men det är ju ingen som låter som om du skulle sjunga heller. Utan det, sen om folk vill lyssna på det, det är en annan sak.
Du och jag möter Bo Sundström från bland annat Bo Kaspers orkester i Värvet, som för övrigt görs av Camilla Fågelborg, mig, Kristoffer Triumf och Acast, om en vecka. Surt förvärvad poäng i den meningen, men jag tror den gick ihop. Tack för idag, hej då. Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det är helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet, om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni!